157 avsnitt och 10 år senare har det blivit dags igen. Dags att tröska allt det där riktigt viktiga, det höga i det låga. Det är vid sidan om saken som ofta blir huvudsaken. Det är dags för Obiterdictum, som vanligt med mig som heter Bill Rimgard och min kollega Tobias Nordström. Tjena!
Hallå, hallå!
Det var en så himla fin stund här innan vi började banda, tyckte jag. För tidigare idag, som förberedelse för vårt 10-årsprogram där vi inte riktigt vet vad vi ska göra ännu, så gick jag tillbaka djupt i min Gmail för att se vad vi pratade om när podden skulle dras igång. Om det fanns några artefakter där.
Jag gissar att du inte hittar något bra eftersom att du kommer bränna det här nu och inte på själva liveshowen.
Jag är inte klar med min research.
Nej, okay.
Det kan komma bra grejer. Men något jag noterade, det var bara den här meningen som fanns med i en så här förhandsvisning av ett av de här mejlen. Men då ser vi hard target till nästa gång, frågetecknet. Och då så tänkte jag så här, gud vad långt vi har kommit ändå från, alltså, på de här 10 åren. Att så här, så pratar vi ändå inte riktigt längre.
Eller?
Och så satt jag här och skulle koppla in mikrofonen och du bara helt, helt okonstlat droppar du ett citat från Underbelägring 2.
Ja.
Och gick därifrån vidare till att läsa synopsis till, vad heter den, På farlig mark.
Ja, On Deadly Ground. Men vad heter det? Jag känner ju som du säger så här, vad långt vi har kommit. Det implicerar ju att vi har rört oss. Alltså så här, vi har rört oss, men kanske inte framåt. Det är den slutsatsen man kan dra.
Exakt, en liten sidledsstäppning.
Ja, exakt. En kroppsfint har vi gjort på.
en sån här överstegsfint, de har inte kommit någonstans. En sån här snurrfint.
Ja, jag måste berätta en grej som hände idag.
Ja.
En kortis. Bara så här, du vet hur alltså jag vet inte hur alla är, men jag är i alla fall så att jag har det bor en rättshaverist i mig som misstror allt och alla, framförallt när det kommer till företag och myndigheter och sånt. Känner du igen dig i det? Att,
alltså man utgår ju från att man kommer bli blåst.
Ja, exakt. Ja. Och många som verkar vara med mig i det här, det är ju hatet mot posten.
Mm.
Och där har jag varit en person som så här, har känt att så här, Jag tycker Posten och SJ känns som två företag som har fått onödigt mycket spe de senaste 10 åren. Visst, det är inte som att de är liksom bäst i klassen, men alltså folk, det finns liksom inga gränser för hur mycket folk tycker om att gnälla på SJ och Posten.
Alltså, i avsnittet med rubriken Försändelsen är på väg så la ju du typ 8 minuter i introt på ranta om.
Jag kan ha gjort mig skyldig själv här, det, så kan det vara. Men Idag höll jag på att bränna av på min brevbärare. Det var så här att jag har...
Du siktade där liksom fotfolket också? Det var brevbäraren,
ja,
det var liksom inte systemet här.
Jag sa ingenting, men likt en god person så knöt jag näven i fickan istället. Det var nämligen så här att jag har köpt lite Magic-kort de senaste veckorna. då kommer ju de lite pö om pö i olika försändelser. Och häromdagen fick jag en avi om att en av de här försändelserna gick att hämta på mitt närmaste ombud. Inget konstigt med det. Jag kollade postens hemsida med den här avin. Det stod att den finns att hämta. Jag gick dit. På ombudet säger de att den där kommer imorgon. Så idag då, när jag var på väg ner för att gå ut med hunden, så såg jag brevbäraren. Och han höll på att lägga i breven i brevlådorna. Då tänkte jag att så här, men jag väntar, jag står här och kollar. Och då ser jag hur han har ett tjockt vadderat kuvert. Jag ser, eller tjockt, ett vadderat kuvert. Vad heter det? Ett sånt här...
Giffupåse.
Exakt. Det finns ett sånt i bunten han håller i. Han tappar det här kuvertet. Och när han tappar det så ser jag på marken att det står mitt namn och min adress på det. Jag vet helt enkelt att det där är också en av mina Magic-försändelser. Och då tar han upp det där paketet, eller giffipåsen, lägger den längst ner i sin trave och sen går han. Och då tänker jag så här, vad håller han på med? Så jag säger, det där, den där du tappade, den kan du lägga i, för det, den ska till mig, sa jag. Jag förstår att så här, jag är så pass kvickt att jag tänker, du kan ge mig den, kan jag inte säga. PGA, jag gissar att man som brevbärare inte får bara ge post till människor, utan det ska liksom läggas i en brevlåda med rätt namn på något sätt. Du kan lägga i den där brevlådan, för den är min. Då säger han så här, ja, nej, den här måste till ombud, för den får inte plats i brevlådan. Och då tittar jag på honom, och så tittar jag ner i hans hand där han håller det här värderade kuvertet. Och sen tittar jag på honom igen och så säger jag, du kan väl testa i alla fall. Då är det som att säga, jag ser att det uppstår en konflikt i hans hjärna. Med så här, ska jag vara en medmänniska här och testa? Eller ska jag hålla på principen att jag har gjort bedömningen att den där går inte i? Så han liksom så här, tittar ner på sitt värderade kuvert, tittar på mig, tittar på det värderade kuvertet igen. Så tar han ett steg mot min brevlåda, lyfter upp det värderade kuvertet, stoppar i det. Det glider i hur enkelt som helst. Och så tittar han på mig och säger, oj, det fick visst plats. Ja, så kan det gå, sa jag. Och sen öppnade jag brevlådan och tog ut det och gick min väg. Och det var någonting i mig som liksom så här, gnagde i att han, alltså så här, att han inte ens hade försökt. Alltså han tappade det där kuvertet och sen då tänkte, när han plockar upp det så tänker han, det där går säkert inte i. Och lägger det nederst i bunten. Och jag menar så här, det är ingen skada skedd. Det enda som händer är att jag kommer få hämta ut hos mitt ombud imorgon istället. Men det finns någonting i att jag vill ändå att han ska försöka stoppa ner det i brevlådan. Nu har jag ägnat 8 minuter åt det här.
Jag är inte säker på att det här Tobias versus systemet avsnitten, jag är inte säker på att de är jättebra content.
Du tror inte att det finns en spin-off-podd här? Så här, när vi lägger ner Oddpodd, då har jag istället en You Know What Grinds My Gears-podd.
Exakt. Och jag gillar ju logistiken som kretsar kring dig. Det har hänt mycket bra också. Diverse USB-minnen från konstiga industriområden i Rur som blev liksom jättebra content. Men alltså när det är lågvatten så är det bra lågt, måste jag säga.
Och du menar att det här var ett riktigt lågvatten, eller?
Jag har svårt att se sensmoralen. Jag brukar ha kommer inte ens göda den här.
Sensmoralen är att när du jobbar med någonting, försök åtminstone.
Det finns ett otroligt bra säg i Jiro Dreams of Sushi, där han pratar om att
liksom det är inte i den filmen de säger Assumption is the mother of all fuck-ups. det var ju under belägring 2.
Exakt. Men det är fint på ett ställe i Jiro Dreams of Sushi när de liksom viftar bort det här om att den är så, en så fantastisk restaurang. Och så säger han, vi försöker bara göra vårt bästa och så försöker vi upprepa det varje dag. Jag tycker det är så otroligt bra. Att man kan liksom inte... Där finns det stolthet. Att försöka göra sitt bästa och bara och upprepa det varje dag.
Ja, jo, det ska jag säga nästa gång jag möter brevbäraren där nere. Att, har du försökt göra ditt bästa idag?
Ja. Hörru du, det är ju lite roligt. Jag är lite uppspelt inför vår live-grej. Delvis därför att det ändå finns någon form av hot om att den måste ställas in på grund av pandemi.
Så är det, verkligen.
Och det vore ju någon form av, efter att vi har suttit här och göttat oss i alla år åt bara tanken på ett stort outbreak, så vore ju någon form av poetisk rättvisa, som någon skrev på Twitter, att det vore väldigt bra för the lore.
Verkligen.
När man ska skriva historien någon gång i framtiden så är det väldigt fint om det enda ansatsen till en liveshow fick ställas
in. På något plan är det ju också drömmen.
Precis, för den inställda på grund av pandemi blir ju ändå bättre än den genomförda.
Ja, dels det, men sen också alltså så här, det är alltid när man ska göra någonting som kräver att man levererar lite grann, så är det ju, det finns ingenting som är bättre när planen där man ska behöva anstränga sig ställs in. Förstår du vad jag menar när jag säger så?
Ja, Verkligen.
Jag försöker göra bevingade ord av en sak jag brukar säga. Det finns inga planer som inställda planer. Det är liksom planeringens motsvarighet till en regnig dag. Man får liksom så här, en oväntad lucka som man kan slösa bort på vad som helst. Man inte behöver vara produktiv för att det har blivit fel planeringen helt enkelt. Eller någonting har ställts in och därför så är man ledig.
Det finns säkert ett japanskt ord för det, tror du inte?
Det gör det säkert. Sa de det Giro Dreams of Sushi, tänker du, eller?
Nej, men alltså, det brukar ju vara så här att just det brukar ju finnas väldigt bra japanska ord som fångar exakt den där känslan du beskriver. Att man har en plan, den spricker och det blir ett lugn. Alltså, jag lovar att japanerna har ett ord för det lugnet. Om det inte är så att inga japanska planer spricker.
Force majeure är väl tangerande. Fast det har ingenting med känslan av att det är skönt att göra. Men alltså, jag jagar ju det där så mycket att jag under perioden när jag har jobbat väldigt intensivt och varit väldigt stressad och mått ganska dåligt av min stress, har stått vid övergångsställen och tänkt, jag tar ett steg ut så jag blir påkörd. Då kan jag vara ledig 2 veckor när jag ligger på sjukhus med gipsade ben. Det finns en mörk baksida i de inställda planerna också, så att säga.
Men som småbarnsförälder så är ju motsvarigheten är ju när förskolan ringer och säger de har kräkts, måste komma och hämta dem. Och detta 2 minuter innan man ska in i ett viktigt möte. Det är ju inte riktigt... Det är inte ett lugn jag har lyckats acceptera ännu, att nu blir det vabb och bara vara helt cool med det. Men...
Nej, men det förstår jag. Men om du tänker det här vabbet istället och du vaknar på morgonen och har 6 jobbiga möten i kalendern, men så har ett av barnen feber. Kan du känna eller blir det bara... I och för sig, det problemet är med vissa saker är att man vet att då kommer det ändå behöva göras sen.
Ja, precis. Precis.
De planerna blir liksom inte inställda, de blir uppskjutna.
I min mindfulness-app så berättade de om uttrycket mono no avare, som är någon sån japanskt uttryck för känslan som är när ögonblicket när man inser att allt är övergående, att det liksom inte är något som varar för evigt, utan att allt från körsbärsblomning till allting.
Det låter väldigt, väldigt buddhistiskt på något sätt.
Allt har ett slut, och den känslan som inträffar när man inser det, som både är oändlig melankoli men också ett lugn, det är mono no avare.
Mysigt. För en månad sedan när vi började prata om corona, då pratade vi om så här, om några veckor kanske vi inte ens kanske vi har glömt bort att coronaviruset ens fanns. Så blev det ju inte.
Nej.
Jag har ju mer eller mindre isolerat mig hemma redan. Jobbar hemifrån etc etc och följer med liksom skräck de här nya siffrorna som kommer varje dag på hur många som insjuknar i Stockholm. Hur känner du? Tar du det här med ro? Eller är du... Det finns en alarmist i mig som jag inte visste fanns där.
Jag tar det med relativ ro. Jag tänker så här. Det som skrämmer mig mest är kanske när man ser alla... de insatser som olika länder gör. Alltså så här, vi hade utegångsförbud i Italien och alla konferenser ställs in och sånt. Man accepterar ju att det är på riktigt då. Det är ju liksom inte bara en vanlig förkylning, så att säga. Och man vill ju bidra till att göra det man kan för att det inte ska spridas mer. Men samtidigt så är jag ganska lugn i det att... sånt här ändå sker. Vi kanske inte har sett det sen spanska sjukan, men det är ju ändå en mono no avare.
Okej. Några andra som tar det med ro är ju vietnameserna.
Jaha.
Har du hört, vietnamesen har ju släppt en poplåt om coronaviruset. Har du hört den?
Du skickade en länk till mig. Jag har inte lyssnat på den. Låt oss, vi spelar den här.
Ja, vi lyssnar lite. Så vi
ser. Okej. Cheesy elpianon.
Nicolas Makelberg-pianon.
Ja, verkligen. Men det här är ju så här Balearica. Alltså,
ja.
Test Balearica.
Också lite så här K-pop feeling i hur sångarna, de som sjunger, låter. Det är lite pojkbands slikt.
Jag ser ju videon samtidigt här och det är ju liksom tecknade...
Videon är ju med snoppen och snippan stuk.
Ja, precis. Med små onda virus. En sällsam historia.
Ja.
Oj, 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 oj. Bryggan in mot refrängen. Svänger. Ganska modern prat också.
Eller hur? Alltså, jag tycker att det här är en banger för att använda the parlance of our times.
Ja.
Jag såg liksom så här, det länkades om att vad heter det, det fanns en vietnamesisk poplåt om corona och klickade på det och väntade mig ju absolut inte att den skulle vara så här slick.
Nej. Verkligen inte. Alltså den låter som... låter jättemycket som, det finns en Medicine remix av DJ Khaled's Wild Thoughts som exakt det där, att man bygger och sen när droppet kommer så är det ganska så här modest, alltså att det inte smäller utan att det bara blir ett jävla sväng liksom. Ja.
Jag tror så här, ska vi ha den där som introlåt när vi går på liveshowen om veckor?
Inte det här första låten efter, när man kan festa loss.
Alltså, jag tror det kan bli en helt ny genre. Corona-pop. Det ja. Är liksom... Jag tror på det här.
Verkligen. Problemet efter den här kommer väl komma en massa andra. Annars hade vi kunnat börja göra en egen. Vi skulle ha gjort den tidigare förstås.
Ja, oh, fan.
Så hade Twitter kunnat rasa lite. Du är dött 7000. jag vill prata om en bild.
Mhm.
Jag vill att du beskriver vad du ser här.
Jag ser inställda planer. det är, vad ska man säga, ett kustlandskap vid en strandkant, en stenig strand. Och mitt i bilden då, det som liksom är bildens punktum, för att låna en term av Roland Barthes, är en... övergiven pickupbil som liksom har kört fast på massa stenblock typ, och sen bredvid den ligger någonting som jag inte riktigt ser vad det är. Det ser ut som en sån här metallplatta av något slag. Det ser ut som att någon har försökt köra ner i havet men sen gett upp typ.
Mm. En bra beskrivning. Och det intressanta är ju lite vad som stod på den där platsen innan pickuppen hamnade där.
Okej.
För vad vi ser är ju då alltså, det är alltså eftermälet efter en som är ute och joyrida lite på Påskön. Så här har alltså stått en av de där statyerna.
men vad är statyn? Alltså,
den har fallit rakt, den har fallit framåt liksom. Så den ligger där nedanför sluttningen.
Alltså jag gissar att det här är liksom grova fängelsestraff eller någonting.
Ja, personen som var en chilensk turist sitter numera gripen på Påskön. Och folk är vansinniga. Representanter för den här ursprungsbefolkningen som de reste de här... statyerna säger att han gjorde det med flit. Borgmästaren försöker liksom gjuta lite olja på vågorna och säger att det är allt tyder på att det var fel på bromsen.
Det går ju, det finns ett helt hav att svänga mot snarare istället för att köra in i den där i stenstatyn.
Ja, verkligen. Men någonstans här så är det ju också så här peak vår tid liksom, det här turist... Alltså det vittnas ju om allt ifrån alltså så här Barcelona, Mallorca, Reykjavik, på ställe efter ställe så ropar ju folk på hjälp därför att liksom inflödet av turister är för stort och de liksom beter sig och det är liksom så fucked up. Och jag tycker så här, peak 2020, vid sidan av corona, det måste ju vara ändå så här joyride här på påsken med en pickup och klippa en av de jävla statyerna.
Absolut. Men det där är ju spännande. Det kom ju den här undersökningen i vintras om vad turister som besöker Sverige tycker om Sverige. Och framförallt turister som besöker Stockholm, vad de tycker om Stockholm. Det kanske var det bara det handlade om. Men grejen var ju att de gillade ju Stockholm, men de gillade inte svenskarna. Det kan jag ändå känna är liksom ett gott betyg över hur man håller turismen på liksom en armlängds avstånd. Man liksom så här har en fin plats som man lockar till sig turister, men man bjuder inte så jävla mycket in dem när de kommer hit, så att de inte återkommer.
Ja,
jag tycker vi ska vara stolta för det på något sätt.
Ja.
Då har de ju fått en autentisk svensk upplevelse åtminstone.
Verkligen. Och fy fan, den är... Ja. Av någon anledning så kommer jag att tänka på en gång när jag var inne i en skivaffär som låg parallellt med Kungsgatan. En DJ, alltså en inriktad på klubbmusik. Och det var precis när Thomas Bangalter hade släppt sin... han hade ju släppt i 12 år på sitt eget bolag Rolé. Och han hade släppt en 12an med Colossus. Och jag var där inne på en lunch och bläddrar fram den, går till disken för att betala den, och då vid disken så hänger en så här snubbe, du vet, skivaffärssnubben, den som alltid hänger vid disken, eller hängde vid diskarna i skivaffärer förr. Så när jag lägger fram den till han bakom kassan, då pekar den här snubben: åh fy fan, den där är så jävla dålig. Av någon anledning så tänker jag så här på att jag gillar Stockholm, jag gillar inte stockholmare eller svenskar. Jag kan verkligen relatera den känslan, om det är det man möter när man kommer som turist hit.
Det känns som så här, den karaktären, jag vet precis vilken du beskriver, alltså personen som hänger i skivbutiken. Var det killar, för det var ju alltid killar, som hade läst Nick Hornby och tänkte: om jag bara står här tillräckligt länge och slänger käft om de här obskyra tolvorna så kommer jag få jobb här?
Jag antar det. Antar det. Jag har ingen bättre förklaring, men att stå där och dryga sig, ja, jag vet inte.
Ja. Nej, men det är ju härligt ändå att vi är så kalla, kan man väl tycka. Men från en bil till en annan så kan vi väl kika på lite fler bilbilder, nämligen de nya som har kommit till den kommande Batman-filmen. Regissören Matt Reeves har ju nämligen postat på Twitter 3 stycken bilder på den nya Batmobilen. Pelle Sten, en trogen Oddpod-lyssnare och följare, skickade de här direkt till mig. Och jag blev fundersam.
Ja.
Inte på att Pelle Sten skickade dem till mig, det var jättesnällt. Utan mer på vad jag såg på de här bilderna. Kan jag bolla tillbaka till det då? Kan du beskriva vad det är vi ser?
Man ser en riktigt klassisk muskelbil från 70-talet. En sån bil som man skulle kunna tänka sig att så här Burt Reynolds åker i någon sån här Nu blåser vi snuten film. Den har vingar där bak och en fet jävla motor som ser ut som en mindre liksom jetmotor istället för bagagelucka så att säga. Men i övrigt så känns den väldigt mycket sån, ja, med klassisk jävla muscle car. Det är rätt, tycker jag är rätt ute. Den är ju svart och den är liksom, den kanske är lite mer ergonomisk eller aerodynamisk än muskelbilarna var. Så den ser ändå så här lite high tech och slimmad ut, fast hela estetiken skriker liksom bilfilm från 70-talet.
Jag håller, jag tycker det är en jättebra beskrivning av hur den nya Batmobilen ser ut. Förstår du varför jag blev beklämd?
Nej, det gör jag inte.
Jo, därför att det här, för mig är det här vad som händer om Michael Bay regisserar en Batman-film. Alltså det är någonting med den här muskelbilsestetiken som så här... Ja, den gör det inte för mig överhuvudtaget. Och sen då så blir jag ytterligare beklämd när jag tänker på, är jag nu en person som sitter och bryr mig om hur en Batmobil ser ut? Jag liksom säger, jag skäms inte för att jag tycker att jag bryr mig om hur en Batman ser ut. Alltså vi pratade ju om Robert Pattinsons dräkt förra avsnittet. Men bilen skiter jag ju fullständigt i. Jag har ju liksom aldrig brytt mig om vilka fordon Batman har. Det är det minst intressanta med Batman som karaktär, att han har häftiga grejer att åka på. Men det här gjorde något med mig.
Är det här avsnitt 2 av What Grinds My Gears? Den första handlar om posten, sen andra om...
muskelbilar.
Ja. Men det är vad är det du inte gillar då? Vad är det, alltså, varför är muskelbilen ett problem?
Därför att dels så signalerar den liksom, så det finns dels en aspekt av att så här, du säger 70, att den ser 70-talig ut, det håller jag verkligen med om, och det, då ringer någon slags varningsklockor om, ska det här vara någon form av Batman-grej som inte utspelar sig i modern tid, kommer de liksom, är det här en period piece, kommer det här vara 80-talet? Och det hatar jag bara, jag tänker på det. Alltså att Batman skulle vara någon slags 80-talsskildring. Men sen så är det just liksom så här... Alltså Batman ska väl inte åka runt i en jävla ombyggd Ford Mustang? Alltså det gör väl hobby-Batman, så att säga. Det gör ju Janne från Mjölby när han vill vara häftig. Bruce fucking Wayne, han ska väl ha militärteknologi. Han ska inte ha liksom... tagit hjälp av grabbarna nere på mekonomen för att sätta ihop något fräsigt åk.
Nej, precis. Vad heter de? Pimp My Ride-gänget där.
Ja, just det.
California Customs eller något sånt. Jag vet att det inte är det, men du, ja. Exhibit kommer upp och bara, yeah, Bruce. Ja, alltså så här. Jag tycker det finns två sidor av det här myntet. Det ena är det du pratar om. Passar den här estetiken in i Batman? Låt oss återkomma dit. Men det andra är ju meta-aspekten av det. Varför har det blivit så här? Och jag tänker så här att så många val man gör med Batman-universumet nu. Allt ifrån Joker-filmen till liksom Suicide Squad till massa såna här grejer. Det är väldigt, väldigt många val som görs tydligt i opposition till Christopher Nolans Batman. Där Nolans Batman hade liksom det mest high-tech fantasifordonet man någonsin kan tänka sig. Så kan man inte liksom göra ett till sånt. Utan man måste ha en helt annan take på det. Och jag tycker man ser det på väldigt många sätt. Att liksom DC efter Christopher Nolan är liksom bara en reaktion på att nu ska vi göra någonting som Christopher Nolan inte gjorde. Vilket får mig att mer och mer tänka att de där filmerna kanske var av ondo för DC-universumet.
Ja, alltså både ja och nej. Jag köper helt argumentet att det här är någon form av motreaktion mot Nolan. Men jag tänker att och det kanske dessutom är en större motreaktion på de DC-filmerna som har kommit efter. För jag tänker ju att Batman vs. Superman och ännu mer Aquaman har ju varit filmer som är otroligt high-tech. Alltså som istället... Alltså som tar det som hände i Christopher Nolans filmer och fordonen som fanns där och ställde det på sin huvud till att skapa ännu mer fantasi. Alltså jag tänker exempelvis på Batmans dräkt i Batman vs. Superman som han använder för att spöa Superman med till exempel. Den är ju hämtad från serietidningen, men den är ju också otroligt... ett fantasimonster liksom. Det är ju inte någonting som man bygger på riktigt, och att man då med de här bilderna vill gå ytterligare mot någon slags realismgrej snarare. Men jag vet inte, Pelle Sten skrev, det tyder ju på en väldigt tidig slash ung Batman. Och det är väl ung har jag inte så mycket emot, tidig som jag sa känns lite unket på något vis. Eller vad känner du om du skulle visa att den nya Batman-filmen utspela sig 82, vad skulle du känna om det? Eller kanske snarare så här, jag tänker om det ska finnas en underliggande grej om att man i efterhand sen kan retconna att den hör ihop med Joker-filmen till exempel.
Just det. Ja, det är knepigt det där. På ett sätt ser det ju liksom, på ett sätt ger ju Batman en större chans, kan jag känna. Därför att jag menar, jag älskar Batman mer än någon annan superhjälte, såklart. Men det är också en ganska tuff story att dela med i en tid av liksom Avengers Endgame. Mm. Det slår ju liksom, det är väldigt svårt att få det att slå gnistor om Batman på det där blockbuster-sättet om man ska lägga den 2020. Man vill, alltså, är du med på hur jag tänker?
Ja, absolut.
Det liksom är inte så mycket, det är inte, alltså, det är mer industriellt kring Batman. Mer betong och armeringsjärn än...
Det är inte lika mycket matiné, så att säga.
Nej, exakt. Så, men lägger man den tidigt, då har man ju en större chans att göra den spektakulär på ett 80-tals sätt.
Mm.
Så att säga.
Jo, kanske.
Men jag håller med, jag är inte superpepp på det där, för jag tycker att så här, styrkan med alla superhjältar är ju på något sätt att de kan finnas i varje tid. Det spelar ingen roll om det är 1949 eller 1989 eller 2019 eller vad det är, för att man kan alltid sätta dem i sin tid på något sätt.
Mm. Verkligen.
Och ja, också som sa Chris Nolan gjorde, okej, man kan ju ifrågasätta så hur trovärdigt det är med att använda liksom mobiltelefonerna som någon stor tracking-maskin av hela samhället. Men han var ju ändå på, den Batman var ju ändå på då någon slags IT-era.
Ja, och det var väl även ganska exakt samtidigt som Patriot Act diskuterades friskt, eller några år efter i alla fall, som Patriot Act diskuterades väldigt friskt i USA, där staten fick nya möjligheter att övervaka sina invånare i större utsträckning än tidigare. Och det var väl någon slags kommentar på det också, hur långt man fick gå i jakten på de onda, så att säga.
Ja, får jag fortsätta lite på bilspåret?
Kör! No pun intended.
Har Odd på någonsin handlat så här mycket om bilar?
Är det skrämmande?
Vi har, Palmemordet har vi avverkat, bilar.
Så här blir det när vi ska röra oss framåt. Då.
I nästa vecka, Rommels ökenkrig. Specialavsnitt. Fan. Sker detta så måste någon stoppa oss. Jag vill bara säga detta. Ja. Säga detta i.
Måtte coronaviruset ta oss innan dess.
Exakt. Jo, jag funderar på en grej. Min dotter Maja, hon är 5 år. Och hon gillar liksom sin stora syster Billie Eilish väldigt mycket. Och vi lyssnar på det mycket i bilen. Och jag har ingenting emot det, för Billie Eilish är ju ändå en väldigt speciell popartist. Men så finns det en ballad hon har som jag inte kommer ihåg vad den heter. Och varje gång den börjar så säger 5-åringen så här: den här låten skrev hon efter att en av hennes kompisar hade blivit skjuten på en konsert. Så här. Och hon har sagt det liksom jämt. Och jag bara, oj. Så här, lite speciellt att en 5-åring plockar upp det. Och också så här, låten är ju väldigt stämningsfull. Jag googlade det här. För jag var nyfiken på att lära mig mer. Det visar sig att det handlar inte alls om det. Det handlar om jag-personen är ett monster under någon säng, och det är någon slags gotisk drömvärld.
Men har Billie Eilish sagt någon gång att det är det den handlar om?
Kan inte hitta något om det här.
Nej, så det är en klassisk skolgårdsmyt helt enkelt.
Ja, precis. Alltså
eller dagismyt, förskolemyt i det här fallet.
Hon har ju en kompis som är rappare som blev skjuten. Jag kommer inte ihåg vad han heter. Han börjar med 3X. Jag vågar inte ens uttala det.
Ja.
Tentatious. Ja, skitsamma.
Något sånt.
Men han har inte skrivit någon låt om honom. Så. Men någonstans så är ju liksom storyn om det här någonting som fascinerar de små och som det pratas väldigt mycket om när vi lyssnar. Och hur hänger det här ihop med bilar då? Förutom att vi lyssnar på den i bilen. Jo, jag har tittat på nya säsongen av Netflix Drive to Survive, som är en dokumentär om Formel 1. Och det här borde jag ju, det borde ju vara right up my alley. Och det är right up my alley. Det är en jättebra docu. Och alltså även förra säsongen som kom då, de har ju den här grejen att nu i helgen är ju Australiens Grand Prix, det är premiär av F1-säsongen. Och med start förra året då så släppte Netflix en dokumentär om föregående säsong inför det här, så att säga.
Okej, okay. Det är inte, är det liksom lite Hard Knocks?
Verkligen fast, Hard Knocks.
Fast F1. Mm.
Ja, exakt. Det är Hard Knocks, det är Road to Winter Classics, det är det här liksom med ett enda undantag. Och det är att det nästan inte alls handlar om Formel 1.
Och det, jag hör på ditt tonfall att du inte gillar det.
Jag tycker jättemycket om dokumentären. Alltså det är ett relationsdrama. Det är politik. Det är... man rotar för underdoggen. Det är liksom olika storylines som spelas upp. Och anledningen till varför det här blir väldigt, väldigt effektivt är ju för att jag tittar på alla F1-lopp, men jag läser ingen F1-tidningar eller hänger med i världen. Så att för mig är ju de här personerna är ju egentligen bara olika färgade hjälmar. Jag vet ju liksom inte riktigt vem det... Eller jag vet vem som sitter i bilen, men jag vet inte vem som sitter i bilen, om du förstår vad jag menar. Så att på ett sätt är det här superintressant, för att man får ju verkligen lära känna de här personerna som kör. Och såklart, om man ska sätta sig och blåsa 320 km i timmen nerför rakan på Monza, så måste man också vara lite dum i huvudet. Så alla är ju ganska alla är ju väldigt egna på sina olika sätt liksom. Men det roliga i det är ju då att så här, ja, men som min tjej exempelvis, hon slukade nya säsongen före jag hann göra det, från liksom start till mål på en dag. Så här, för att så bra är själva relationsdramat, eller vad man ska kalla det för. Alltså, eller relationsdramat, men alltså, när jag säger relationsdrama så menar jag ju då liksom stallchef, de två förarna, ja. Liksom kemin in i teamen, hur de liksom möter
mot... Det är ingen som ligger med varandra, eller?
Nej, precis. Nej. Hur de möter
lite
mot...
trist ändå, det hade ju kryddat till min bild av hur F1-cirkusen ser ut.
Ja, precis. Det hade ju varit... Det hade varit en eye-opener på många sätt.
Hoppet står till säsong 3, helt.
Precis. Men det är ju någonstans väldigt intressant för att... Jag som då har sett alla loppen där det här är filmat ser ju hur de också har tagit sig enorma friheter när de klipper. Det går från att det är 40 varv kvar till att det är 3 varv kvar, och det är liksom, alltså själva racing, det är inte mycket racingmaterial liksom. Man behåller bara, alltså jag vet inte, är det 3% av varje avsnitt som är racingbilder liksom? Det är verkligen jättelite.
Men när du säger att de tar sig friheter, menar du alltså är det att de också får saker att kanske se mer dramatiska och spännande ut än vad de är? Eller vad alltså, för att de kortar ner är ju inte att kanske ta sig friheter. Kanske,
nej, eller? Men de förstärker på sätt som kanske inte är helt, inte helt överensstämmande med verkligheten, om man säger så.
Ja.
Sen tycker jag ju att F1 är sjukt spännande och att dramat är superstort och att det liksom finns hur mycket som helst att ta av, absolut. Men sättet det här är klippt, så är det ju verkligen gjort för att någon som aldrig har sett ett lopp och som skiter i bilar och som liksom, ja, det nämns ju ingen liksom, och det är klart att jag fattar 100% varför man inte gör det, men man liksom pratar inga tekniska detaljer eller liksom, man förklarar att det går dåligt för några, man förklarar inte att det är på grund av att de har problem med diffusern eller med deras curse-batteri eller du vet, alltså du vet, du förstår vad jag menar, att
ja.
Varför saker sker, inte viktigt, bara att
det
de
är en
sker.
F1-serie för pöbeln, inte för F1-nördarna kanske,
definitivt,
eller?
Definitivt, ja. Fast jag får som sagt jättemycket ut av det ändå, bara för att man lär känna de här personerna. Men det här väcker ju, alltså det här är kanske en spaning som är cirka 7 år försenad. För det var väl då som alla såna här mediebyråer började prata om storytelling. Att det är liksom sättet att göra reklam. Storytelling, storytelling, storytelling.
Vill ändå undersöka, vi har pratat om storytelling många gånger i podden också.
Det har vi gjort. Det har vi
så
gjort.
Att det är inte som att vi går på den här chipspåsen nu.
Nej. Och jag såg Melodifestivalen med barnen, och då är det ju också så här när artisterna pratar om då så här, ah, den här låten, i den här vill jag verkligen att mitt sanna jag skulle komma fram. Jag hade en tuff period för 4 år sedan när, du vet, alla låtar påas som att det är liksom den slutgiltiga liksom utlämnandet, och sen börjar det och så är det bara liksom en ljudmatta. Jävla dåligt. Och det får man tro så här att vi har nått liksom en ny nivå av storytelling, där storytellingen har fått ett egenvärde. Där
absolut.
Det inte är viktigt om Billie Eilish skrev den där låten om en kompis som blev skjuten på en av hennes konserter, utan det är faktiskt helt liksom, den låten har sin legitimitet hos en femåring därför att den handlar om någonting starkt. Och det är lite, alltså, det blir lite som att man förklarar ett konstverk då. Fast bara det att det här inte är en officiell förklaring, utan det här är Star Wars handlar om andra världskriget.
Men vad heter det? Är du personen då som förklarar för din femåring att det här inte är sant? Eller är du, nej, låter den leva illusionen?
Jag tänker nog inte förklara det. Jag tänker att jag tycker det är ett ganska sunt förhållande till kulturen då.
Att förklarar du till, för din tjej att Drive to Survive att de har tagit sig vissa friheter?
Ja, men vi diskuterar, alltså, ja, den diskuterar vi ju rätt mycket. Alltså, hon är ju nyfiken på att veta mer om olika grejer och sånt.
Ja, okay.
Men
i Drive to Survive... Jag tänker att det fanns ett drag här av att du inte ville krossa ett barns illusioner om saker och ting, medan en vuxen vill du minst han ska ha rätt, en sanningsenlig bild av hur världen är.
Och, men grejen är att jag inte... Nej, men jag... Alltså, jag är ingen så här, jag ska berätta hur det ligger till person när det kommer till det här. För det finns en sak som jag har stört mig på så otroligt mycket i Drive to Survive. Och det är när en person ligger bakom en annan och de ropar på radion då till den som ligger bakom. Overtake is available. Och det har man konsekvent översatt till, det går bra att köra om nu. Och grejen är att det fattar väl, alltså det låter så jävla puckat, för det fattar väl vem som helst att det är bara att köra om i sådana fall. Men vad de menar är ju att han har tillgång till en motorinställning där han får turbo och några fler hästkrafter, men den kan man ju inte använda så många gånger per lopp, för då skulle motorn bara skära ihop, utan liksom, ja men, switcha på liksom overtake-inställningen och plattan i botten. Det är det de menar. Men det kan de ju inte förklara att så här, varje bil är utrustad med ett system som så här, jag fattar det, jag 100% fattar det. Att, men så att därför så blir det, det går bra att köra om nu.
Och nästan lite spydigt att säga det till en FN-förare.
Ja, och just att han bara affirmative eller ett okej, okay, liksom så här, tack för infon, okej, okay, då kör jag om. Det blir jättekonstigt.
Ja.
Men det finns ju någonting i det här när man väver en story kring någonting så att storyn blir större. Eller större, det blir någonting annat. Än...
Det blir, ja, absolut. Jag tänker att det där är någonting som man har ägnat sig åt väldigt mycket inom olika former av reality-tv.
Mm.
Det finns ju en replik som har liksom... Om man tänker att 00-talets och kanske till och med 90-talets stora amerikanska replik, men när det kom till reality, var I'm here to win, not to make friends. Så är den stora sägningen på 10-talet har varit vilken resa du har gjort. Jag tänker exempelvis på Idol. Då kan det liksom vara någon som åker ut vecka 2. Så står Per Lernström där och liksom, Josefin, vilken resa du har gjort. Man bara säger, det är ju ingen resa. Det är ju liksom en tur runt kvarteret på sin höjd. Du är ju bortglömd imorgon, Josefin. Men vad heter det? Man bygger liksom ändå den här... Man låtsas som att så, något stort har hänt. Trots att så här, alla någonstans vet att ingenting har hänt. Men det är lite skönare om vi bara låtsas i några sekunder om att något stort har hänt. Och det är kul att du tar upp det här när det kommer till Drive to Survive och Amerika, för jag gissar att det här är USA-producerat, eller?
Oklart. Alltså det är ju väldigt UK-based. Jag tycker ju inte att den ger en orättvis bild av racing på något sätt. Alltså den skildrar F1-cirkusen på ett jättebra sätt, bara det att den inte handlar om F1. Mm. Så jag är inte negg emot den, jag har ju också streckkollat den liksom. Ja. Men förlåt,
nej, men
jag förstår.
Nej, men för jag tänker på att amerikanska dokumentärer har ju ofta det här greppet med att som just är liksom formulär 1A för storytelling. Man visar ett häftigt ögonblick och sen har man 3 talking heads som förklarar varför det här var ett sånt gigantiskt ögonblick. För att på något sätt så här, dels hamra hem det, men också för att verkligen så här, bygga det här till mytiska proportioner snarare än bara låta en tittare själv känna någonting. Mm. Men jag är också fascinerad över att jag trodde att det här med att din femåring har en story om en låt som inte visar sig vara sann och som är bättre än sanningen. Jag trodde inte det fanns kvar i liksom internets tidsålder där allting går att googla. För jag minns ju när man själv gick i skolan, då alltså det fanns ju hur mycket sådana där myter och stories som helst.
Ja.
Jag kommer till exempel ihåg att när jag gick på högstadiet så pratades det om, vad hette han? Jet Li, minns du honom?
Ja.
Som ju då gjorde massa karatefilmer, att Jet Li var så snabb att i en av hans filmer så rörde han nävarna så fort att kameran inte hann uppfatta rörelsen. Det var ju givetvis inte sant, men vad heter det, det var ändå liksom så här en sån här mytbildning som liksom inte gick att kolla på något sätt, eller alltså, det var ju så här, det var sant för att det hade man sagt till varandra liksom.
Men en femåring som inte ens kan skriva sitt eget namn har ju ingen möjlighet att kolla detta heller.
Nej, förvisso. Kritiskt tänkande kanske kommer successivt lite senare. Ja. Men vad heter det? Ja, jag gläds i alla fall att den här typen av myter lever.
Mm. Verkligen.
Ja.
På ett side note där så såg en video där det är några gitarrmän, två stycken gitarrmän som sitter och pratar om the state of pop 2020. Och tror du att de tycker att musiken är för enkel? Eller tror du att de tycker att musiken är för enkel?
Tycker de att den är för enkel? Jag tror snarare att de skulle tycka att musiken är för komplicerad.
Nej.
Jag tänker, gitarrmän brukar ju liksom förorda någon form av så här renhet med liksom enkla Stones riff eller Sex Pistols med tre ackord och sånt där.
Ja, här handlar det om att antalet ackord som används i popmusik blir färre och färre.
Det är väl bra, eller?
Ja, absolut. Med den oanade konsekvensen då att eftersom alla jobbar med samma harmonier och med liksom, alltså du vet så här streambait-poppen, den där melankoliska Spotify-poppen, så blir det liksom, öppnar man upp mer risk för att bli stämd och copyright, eftersom Totos Africa, det finns bara en Totos Africa, men tar man så här Halsey, Bad at Love, så är det liksom, det finns 30 andra låtar som har exakt samma harmonier och ackordföljder liksom. Men jag tyckte att det var så himla orättvis, den där granskningen eller det där surret. För här är min take på det, och det hänger ihop med den här Billie Eilish-grejen. Om året är 1981 och Toto släpper av Africa, de släppte den 79, 78, ja, skitsamma. Vi har inte gitarrmännen som har detta encyklopediskt. Jag får hem den skivan. Ingen hör ditt gamer.
81.
Ja. Jag har fått den singeln. Jag lyssnar på den singeln. Omslaget och det som kommer ur högtalarna, det är ju förmodligen min enda kontakt jag kommer ha med Toto. Möjligtvis kommer jag se dem live. Möjligtvis så kanske man ser dem på något program på SVT där de är och gästar.
Men, Måndagsbörsen eller någonting.
Exakt. Men mina kontaktytor för Toto är ändå från det att nålen läggs på skivan till det att liksom, låten är slut. Det vill säga låten är den viktigaste enheten. Det är den minsta beståndsdelen någonstans. Och då är det klart att man måste lägga mycket mer tid och energi och kärlek vid produktionen och skrivandet. Därför att låten är ju allt man är. Medan idag...
Det exempel med Toto här är också intressant, för där är ju också att spela in låten i studion är ju det som Toto är, så att säga.
Ja.
Alltså, det är ju studioonanister på ett annat sätt än artister som har få ackord, eller vad man ska kalla det.
Absolut. Men om man tänker då idag, så finns det väl ingen artist, om man tänker pop riktat till unga. Eller Toto var väl kanske inte popriktat till unga heller. Men du vet, det finns väl ingen artist under 30 typ där låten är den enda beståndsdelen, den minsta enheten så att säga.
Nej, jag förstår vad du menar.
Man har sina kontaktytor på Instagram, man har sina man twittrar. Jason Isbell är en jättekul, liksom har kul twittrare som twittrar roliga one-liners. Alltså det finns massa kontaktytor som gör att artistskapet kan fortfarande vara lika viktigt för fansen, och man kan fortfarande liksom ha en idol på det där avgudande sättet. Det är bara det att just låten är bara en av många beståndsdelar i det artistskapet. Och därför behöver man inte lägga lika mycket vikt vid den.
Mm. Jag försöker tänka här om någonting i mig säger, vill säga att det alltid har varit så, men jag vet inte. Alltså för det jag tänker på något sätt att så här, det finns liksom det du tangerar på något vis är ju när musiken blir identitetskonstituerande snarare än vad heter det, än bara någonting man liksom lyssnar på och konsumerar. Och där tänker jag att så har det väl varit sen liksom den stora popartisten föddes på något sätt. Alltså jag tänker att Beatles, visst, låtarna var väl också viktiga, men det fanns ju också någonting större som blev fick ett större kulturellt värde än bara musiken, så att säga. Samma gäller liksom Elvis. Alltså den typen av artister som liksom Billie Eilish kanske tillhör har väl alltid handlat om en helhet snarare än att det börjar och slutar med låten.
En helhet, ja, men sättet man konsumerar dem på. Alltså, The Beatles var ändå liksom, idag när man kan sitta och titta på så här arkivfoton och sådana saker och se när de turnerar och etc. etc. Men jag menar i Stockholm 1964 så är ju ändå liksom musiken, alltså att lyssna på den är ju liksom kontaktytan mot den. Det är inte också så att du följer liksom Johns sköna stories och Pauls lite artsy men ändå lite grunda Tumblr.
Nej,
Ringo är inte aktiv på ditt forum som du hänger på.
Nej, jag förstår vad du menar. Att det finns att det finns någonting mer. En sak har lagts till i ekvationen på något vis.
Eller kanske många saker har lagts till, och det är därför som det som tidigare var huvudfokuset har liksom det mindre genomarbetat idag, därför att det har liksom objektivt inte ett lika stort värde i det pusslet som är artisten.
Ja, och det som ger dig rätt där är ju om man jämför med liksom de stora popartisterna idag och de stora popartisterna på 90-talet. Och nu, när jag säger popartist nu så menar jag pop i den amerikanska och brittiska bemärkelsen, alltså listmusik snarare än, jag pratar liksom inte om The Field Mice, så att säga. Och det är ju att om man tänker att de som liksom var stora popartister på 90-talet var ju, lärde man sig ganska snart, ganska platta människor. Alltså det fanns inte så mycket det fanns inte så mycket personlighet alltid där. Medans då det funkar liksom inte på samma sätt idag. Alltså inte för att alla popartister har en jävla superpersonlighet, men de har åtminstone någon form av karisma som gör dem intressanta. Om vi tänker liksom att, om vi jämför, vad ska vi säga, Backstreet Boys och Britney Spears på 90-talet med liksom Beyoncé, Billie Eilish och Justin Bieber idag, så är det ju liksom en jävla skillnad i vilka personligheter som finns där liksom. Och det kanske krävs för att den där ekvationen som vi pratade om ska fyllas på något sätt.
Ja, jag vet inte. Det var bara, jag vill bara lufta den här.
Ja. Det är så att vi blir alltid så jävla teoretiska när vi pratar om musik. Har du tänkt på det? Alltså ja. Glädjen försvinner på något sätt och vi blir nördiga på ett tänkande vis. Jag vet inte om vi bottnar i det, men
från påskön till The Field Mice och glädjen. når lägsta nivåer. Ja.
Ja. Var det här sista avsnittet nu innan vi kör live?
Tydligen är det det, har jag insett.
Vi skulle ju kunna släppa ett på fredagen innan vi kör live, men det gör vi inte. Nästa avsnitt blir när vi kör live.
Ja,
slipper vi preppa två avsnitt i den veckan.
Ja, jag tror det får bli så faktiskt. Får man spara krutet till lördagen. Men vi kanske får ut den på söndagen då. Med lite tur.
Ja. Jag har i alla fall en spaning, eller spaning, en grej jag kan utlova till den podden, att vi ska prata om tysk turistnäring.
Ni ser vilken lördagspress det kommer bli.
Ja, det kommer bli kul. Det
kommer bli fantastiskt. Ja,
men vi hörs om två veckor helt enkelt.
Det gör, och ses. Vissa av er kommer vi se om två veckor.
Ja. Om inte coronan sätter stopp för
om inte coronan sätter stopp. Oh, what a time to be alive. Vi hörs. Ha det bra.
Ha det fint.